Så låt oss gå till Efesierbrevet 1:15. Efesierbrevet 1:15. Jag ska bara titta på den här versen ikväll och får hoppas att det inte blir så långt.
Repent.
Efesierbrevet 1:15. Titeln på predikan är tro och kärlek. Kort och gott. Så jag läser Efesierbrevet 1:15. Därför, när jag nu hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, när jag nu hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Vi kommer förstås att gå vidare och se hela sammanhanget, men som sagt, vi bara stanna upp vid den här texten och de här orden som står här i de här verserna. Det är så att Gud förordnar medlem såväl som målet, som det heter. Paulus har haft inledningen av kapitlet av brevet som vi tittat på tidigare gånger, det tidigare stora stycket som vi gått igenom ett par gånger, där han talat om Guds eviga beslut, faderns utkorelse av vilka som skulle bli frälsta, sonens återlösning av dessa som blivit utvalda, och sedan andens tillämpning av det här försoningsverket på de utvalda, så att de, när de ska höra evangeliet, kommer de till tro, omvänder sig och får försoningsverket tillämpat på sig genom anden. Så medans Gud har förbestämt allt detta som ska ske, han har förordnat detta som ska ske, att de utvalda ska bli frälsta, så har han också förordnat medlen till hur det ska ske. Det är inte så att han bara utväljer före jordens grund som blev lagd vilka som ska bli frälsta, och sen blir de automatiskt frälsta utan någon hänvisning till någonting, utan att de vet om det eller någonting sånt. Nej, utan Gud har också bestämt att genom predikan av evangelium för människorna så ska ordet verka i de utvalda, anden ska verka på dem, föda dem på nytt så att de lyssnar till evangeliet, inser sin synd, omvänder sig och kommer till tro på Herren Jesus. Det är ett medel han har förordnat, som alltså själva predikan, hur de ska komma till tro. Gud har också förordnat helgelsen som kommer därefter, att de som blir frälsta ska fortsätta vandra vidare i helgelse genom att de själva tillsammans med Guds ande kämpar emot synden i deras liv, dödar kroppens gärningar genom anden, som det står i Romarbrevet 8, som vi såg på lite förra gången. Och Gud har också förordnat böner. Han har förordnat att Guds folk ska be, kristna ska be för icke-kristna, så att de, för att de ska bli frälsta. Och Gud har bestämt att använda de här bönerna, för att höra de här bönerna, besvara dem och väcka på nytt, föda på nytt människor. Så vi som tror på Guds suveränitet i frälsningen kan verkligen med förvissning be med förtroende, för att Gud har makten att frälsa de som vi ber för. Det är inte upp till deras fria vilja. Det är inte så att vi ska respektera människors fria vilja om de inte vill bli frälsta eller inte. Och tänka på det sättet, utan det är faktiskt så att vi ska be för att människor ska bli frälsta. Vi ska be till Gud som har makten att frälsa vem man vill. Mot deras vilja. Han går emot varje människas vilja när han frälser en människa, därför att deras vilja är, deras egen fria vilja är automatiskt per definition på grund av deras syndiga natur att synda emot Gud. Och att inte vilja ha med Gud att göra, inte vilja bli frälsta. Så vi ber Gud att gå emot människors vilja och frälsa dem. Och vi som tror på detta kan med förtroende be för alla människors frälsning och inte tänka att vi måste respektera deras fria val. Vi kan be för varje människas frälsning. Och vidare så har han förordnat bönen för kristna att fortsätta växa i kärlek, i tro, i helgelse. Så det är det som Paulus gör här i det här sammanhanget. Han går vidare från att ha talat om utkorelsen, de här storslagna sanningarna om vad Gud har gjort i Kristus, Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och går sedan vidare till en sektion här där han talar om hur han tackar Gud för församlingen i Efesos och hur han ber för dem. Och han inleder detta just nu här då med att säga: därför, när jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, så upphör jag inte att tacka Gud när jag nämner er i mina böner. Och så fortsätter han att tala om vad han ber för. Men vi stannar upp vid den här versen här nu, vers 15. Han säger som sagt, börjar med att säga därför, och hänvisa till det som han talat om innan, utkorelsen, återlösningen, den helige ande som tillämpat som sigill, som försäkrar dem i hoppet. Och därför, när jag har hört om er tro i Herren Jesus och alla de kärleken till alla de heliga. Han har hört att detta har blivit en verklighet i Efesiernas liv, att detta som Gud gjort, bestämt före jordens grund blev lagd, utvalt och försonat, utkorat, tillämpat verket. Detta har skett på Efesierna, i Efesierna. Han har hört om deras tro och deras kärlek till alla de heliga. Och det här är en gudagiven tro. Och det här är viktigt. Och det är det här som det här vi vill betona här, som texten här vill betona. Det här är viktigt, att det är en gudagiven tro. En tro som är given av Gud och som resulterar i kärlek, i korrekt handlande till de heliga. Och inte bara det, utan att detta ska vara synligt. Han har hört om tron. Det är någonting som man, som andra ser och berättar om, så att fler hör om det. Det är alltså en gudagiven tro och kärlek som är synlig, som ryktet sprids, som hör. Man behöver inte själv säga att jag är troende och jag älskar mina bröder och systrar i Herren, utan andra ska berätta det om dig, att du är troende och du älskar dina bröder och systrar, de heliga i Herren. Så vikten av en gudagiven tro och kärlek som är synlig. Paulus har hört om tron och kärleken hos dem. Parallelltext är Kolosserbrevet 1 och 4 där han säger samma sak. I princip samma sak. Men här är intressant att notera här i Efesierbrevet hur han formulerar de här fraserna, de här orden. Först säger han, när de flesta översättningar har bara rakt skrivit eran tro på Herren Jesus, eller eran tro i Herren Jesus. Men det står i grekiskan inte som det brukar göra när det är er tro på Jesus, utan han formulerar det som att det är tron hos er i Herren Jesus. Det är som att det är inte deras, betoningen ligger inte på deras tro, att det är deras tro, någonting som de själva har, som de själva har åstadkommit, att det är något de själva äger, som om de är ursprunget till det. Utan betoningen verkar ligga mer på att det här är en tro som är hos er, eller en tro som är med er. Liknande fras finns i Romarbrevet, första kapitlet, där Paulus säger att jag har iven att komma med glädjebudet också till er som är i Rom. Han säger att han är skyldig barbarer och skyter och greker och alla sorters folkslag. Och sedan säger det, därför är jag ivrig. Tokat eme prothimon. På detta sätt är iven hos mig, eller med mig, att komma till er som är i Rom. Och på, han använder samma uttryck här, ten kaf hymas pistin. Den tro som är hos er eller med er. Den tro som är hos er. Inte som att det i grund och botten är deras egen tro, utan det är en tro som finns hos dem, ibland dem, i församlingen, hos dem. Jag ska också upprepa vad tro betyder. Det här grekiska ordet pistis, tro, betyder inte att det är någonting som man kanske tror är sant, men inte helt säker. När det är en total övertygelse om att någonting är sant, och ett förtroende och en förtröstan på någonting, på någon, alltså på Gud i det här sammanhanget, eller på Jesus i det här sammanhanget. Men än en gång, det formuleras på ett sätt som får det att knyta an till hela sammanhanget som man talat om, att det är en tro som finns hos dem, som de har fått, inte av sig själva. Det är egentligen inte deras egen tro som de själva skapat, utan det är en tro som finns hos dem, som har kommit till dem, som de har fått, som är med dem. Och på samma sätt sen står det bokstavligen i Herren Jesus. Tron hos er i Herren Jesus. En to kyrio Jesu. Och så här är det inte som det brukar stå, eis, utan i, inte som när det brukar stå på, tro på eller förtröstan på, utan det är en tro i Herren Jesus. Det här står på olika ställen också i Bibeln, att det formuleras på det sättet, och tyvärr översätts det de flesta gånger till på, utan att man reflekterar över att det står lite annorlunda i grekiskan. Att man översätter till att det är tro på Herren Jesus, men det är djupare än så. Det är en tro i Herren Jesus. Så till exempel i 1 Timoteus 1 och 14 står det: vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det var en tro och även kärlek som också är här i den här texten, som kom i Kristus Jesus. Tron har kommit till dem och finns hos dem i Kristus Jesus, därför att den har kommit genom Kristus Jesus till dem. Som sagt, Gud Fadern, före jordens grund blev lagd, har utvalt dem till att tas upp som hans barn, till att adopteras. Men inte i ett vakuum, inte att det kommer automatiskt, utan det sker genom, i Kristus, ni är utvalda i honom, i Kristus. Sonen, genom hans blod har ni blivit friköpta. Så den här tron har kommit till er, inte bara för att Gud har utvalt er, utan någon hänvisning till någonting, utan i och genom Jesus Kristus är det som detta kommer till dem som han har utvalt. För att han skulle komma i tiden och dö, ge sitt liv, försona dem med Gud, betala deras lösensumma, friköpa dem från döden och straffet, evigt fördärv. Men inte bara det, utan för att köpa deras tro, deras rättfärdiggörelse, deras eviga liv, deras eviga glädje. Han köpte den här tron och omvändelsen som var nödvändig för att de skulle lyssna och bli frälsta. Den här tron kom till dem och nu finns den hos er i Kristus Jesus, i Herren Jesus Kristus, säger Paulus. Han har sett att detta stämmer, detta är sant, detta att Gud har utvalt dem är sant hos dem, därför att de har den här tron som de inte har av sig själva eller i sig själva. De har den här gudagivna, andefödda tron som ges genom Jesu död, genom Jesu fullbordade verk, död och uppståndelse till dem. Som sagt, inte en kanske tro. Kanske är det här sant, jag tror att detta kanske stämmer. Nej, det är en fullskalig övertygelse och fullskalig förtröstan på Herren Jesus Kristus, som inte är av dem själva, utan helt och hållet. Inte ens det, tron är inte ens deras egen merit, utan helt och hållet så är allt helt enkelt en förtröstan som kommer genom Herren Jesus Kristus, som är på Herren Jesus Kristus till deras frälsning. Den är i Herren Jesus, i Herren. Han väljer här inte att säga Jesus Kristus, utan Herren Jesus, för att betona Herrens, hans status som suverän herre och härskare och Gud själv. Den här gudomliga titeln från Gamla testamentet som man sa Kyrios istället för Jehove, som överfördes vidare in i Nya testamentet, där de säger att Jesus är den här Kyrios i Gamla testamentet. Jesus är den här Herren, Jehove, Gud i Gamla testamentet. Han är just den suveräne, enväldiga universums härskare och skapare. Han är Gud själv. Herren Jesus, det är han som är suverän. Tron kommer genom honom, från honom. Det är han som skänker dem av sin suveräna, egenmäktiga, enväldiga nåd till de som Fadern har utvalt. Det är Herren Jesus som de har den här tron i. Och så går han vidare. Han har sett deras tro i Herren Jesus. Och ett av bevisen på att detta verkligen är sann tro i Herren Jesus är att han har också hört om deras kärlek till alla de heliga. Kärleken till alla de heliga. Och jag tror att det här också kopplas ihop, för det står inte heller er kärlek. Utan det står kärleken till alla de heliga. Det kopplas alltså ihop med tron. På samma sätt som tron är hos er i Herren Jesus, så är också kärleken hos er till alla de heliga. Det är den här kärleken som Gud har gett dem genom pånyttfödelsen, när de kom till tro, när Gud, den helige ande, gav dem tro och pånyttfödelse som var köpt genom Jesus, som kommer genom Jesus. Så fick de tro, och inte bara tro utan kärlek till Gud och till hans folk, till alla de heliga. Den här kärleken till Gud är som mest synlig i att man också har kärlek till hans heliga, till alla andra kristna, till hans barn. Som det också står i första Johannesbrevet, att om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så har han inte Guds kärlek i sig. För det är lätt att säga att jag älskar Gud som du inte ser. Men du måste också älska den broder som du faktiskt kan se och som du har framför dig. Hur mycket du än säger att du älskar Gud, så visar det sig om du älskar Gud i att du också älskar hans barn. För den som älskar den han inte har sett, älskar också den han har sett. Bröderna. Och det är kärleken som är sammanfattningen av Guds lag. Han säger i princip att ni tror på Jesus och ni har omvänt er från eran synd, vilket visar sig i att ni nu följer Guds lag som är kärlek. Kärleken. Guds lag är kärleken, som det står i på många ställen i Bibeln, som Jesus visar och ger exempel på många ställen, men som Paulus också säger i Romarbrevet 13:8, där han skriver: var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra, för den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så vad Paulus menar här är: den här kärleken ni har till alla de heliga visar att ni nu har övergett synden. Synd som är brott mot lagen, att inte älska sin nästa. Och nu har ni kärlek till alla de heliga, till alla människor också. Ni har vänt om från eran syndiga väg och vandrar nu i kärlek till de heliga, som sagt, till inte bara till alla människor allmänhet. Guds lag är: du ska älska din nästa. Det står inte du ska älska bara de som är kristna. Du ska älska din nästa, den som bor bredvid dig, din granne, dina vänner, också dina fiender, alla dina medmänniskor, de som du har närmast dig, de som du har i ditt liv. Och alla människor ska du älska, men Bibeln talar också, och det här stället också, om den särskilda kärleken som kristna också ska ha till de heliga, alltså till de kristna. Och Paulus har börjat Efesierbrevet här med att säga till de heliga som är i Efesus. Han använder det här uttrycket om kristna, om församlingar, om kristna individer, om församlingarna som kollektiv, att de har blivit helgade genom Guds ord, genom anden. De har blivit kallade till att vara heliga och kallade så som heliga. De ses nu som syndfria och heliga inför Gud, inte av dem själva som sagt, men på grund av Guds nåd i deras liv, av Jesu verk. Så Jesus säger i Johannes 13:34, ett nytt bud ger jag er. Inte som det gamla budet, du ska älska din nästa som dig själv. Det finns fortfarande kvar, men jag ger er ett nytt bud, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Jesus älskade kristna genom att ge sitt liv för dem. Vi ska älska vår nästa som oss själva, men andra kristna ska vi älska mer än oss själva, mer än våra egna liv, så som Jesus har älskat oss. 1 Johannes 3:23, och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn Jesus Kristus och älska varandra så som han befallt oss. 1 Thessalonikerbrevet 4:9, när det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Så det här som är det extra som syns i en sant troende. Det finns människor som är altruistiska och inte är kristna, som verkar altruistiska, som sysslar med hjälparbete och gör många goda gärningar och många fina saker. Men det där lilla extra som bevisar att en troende kristen är sant troende och frälst är inte bara goda gärningar mot vanliga människor, utan också att de älskar alla de heliga, de kristna. Lägg märke till också att det står alla de heliga. Alla de heliga, inte bara deras lokala församling här i Efesus. Ibland talar Paulus om hjälpen till de heliga i Jerusalem. Han använder där uttrycket särskilt för de väldigt fattiga kristna som fanns i Jerusalem, där han reste runt och samlade in pengar till dem med hjälpen till de heliga i Jerusalem. Och ibland så talas det om den här särskilda kärleken, den här kärleksgåvan, där man samlar in pengar på alla de här orterna där Paulus reste runt till, samla in pengar just för den här kärleken till den ursprungliga första församlingen där i Jerusalem, där det var många som var fattiga. Det var stora samhällsklyftor, enorma samhällsklyftor, mycket fattigdom. Även som vi läser om i apostelgärningarna, behovet var så stort att de var tvungna att leva i att sälja allt de hade bara för att kunna ge och försörja och hjälpa varandra. Men det är inte bara den lokala församlingen i Efesus och inte bara de heliga i Jerusalem, utan precis alla de heliga över hela världen, överallt. Vi vet inte exakt vad efesierna har gjort för att få det här betyget att de har kärlek till alla de heliga. Det är inte bara vissa samhällsklasser av heliga, de mer rika eller de fattigare, eller att de såg hade mindre kärlek till de som var mindre heliga eller mindre helgade, eller de som var fattigare eller rikare eller visare eller dåraktigare, utan de hade kärlek till alla de heliga. Inte bara lokala församlingen, inte bara en viss samhällsklass. Så detta har Paulus hört om, och detta leder till att han tackar Gud, men det tar vi nästa gång. Vi ser att det här är tron och kärleken som kommer ifrån Gud. Det kommer ifrån Gud. Den sanna tron och kärleken kommer från Gud. Och den måste komma från Gud. Det är inget som en människa kan skapa i sig själv, eller som vi kan tvinga fram i en människa, eller framkalla i någon människa att de ska börja tro på Gud, eller tro på Jesus, tro evangeliet och bli frälsta. Det är inget de själva kan mana sig till, eller som vi kan mana andra till. Det måste komma från Gud, och det kommer alltid från Gud när det kommer. Som sagt, Paulus säger detta för att han tackar Gud för dem, för det som han hört hos dem. Han tackar Gud. Han tackar inte dem, för det är inte något som de har gjort, som de har åstadkommit, något duktigt de har gjort, något bra de har gjort, som gör att han tackar dem. Jag tackar er för eran kärlek. Tack för att ni tror på Jesus. Tack för att ni älskar mig och alla andra heliga. Nej, han tackar Gud för att de tror och för att de älskar varandra. Han ser det här verket som Gud har gjort i dem, och han ser, som sagt, att det här stämmer, det som han talat om och lovprisat Gud för från vers 3 till 14. Att han lovprisar Gud och Fadern som har välsignat dem och utvalt dem till att tas upp som hans barn, till att adopteras. Han tackar Herren Jesus Kristus som har återlöst dem, som har frälst dem, som har friköpt dem och köpt dem dessa nådegåvor, tron och kärleken och det eviga livet. Han tackar den helige ande för att han har satt sitt sigill på dem och tillämpat försoningsverket på dem. Det här är tron och kärleken som de har, inte av sig själva, utan den kommer från Gud genom Jesus. Och den här tron och kärleken som kommer från Gud är bevis på att de är detta, att de är frälsta och räddade. Tro och kärlek är sammanfattningen av det kristna livet, den kristnes karaktär. Ni kanske får upp era tankar, första Korinthierbrevet. Tro, hopp och kärlek är störst av allt. Första Korinthierbrevet 13. Det enda som består är tro, hopp och kärlek. Det enda som kommer att bestå. Han har talat om deras hopp innan, i versen innan. Att de har det här hoppet. Som de hoppas till. Och här talar han nu om deras tro och kärlek. Det är en sammanfattning av vad det är att vara kristen. Att tro på Jesus och ha fått denna tro av och genom Jesus. Och att ha kärlek till Gud, till Jesus, till alla människor och absolut till alla heliga. Han behöver inte räkna upp en massa saker. Ni gör det här, ni har gjort det här, ni, vad man än kan tänka sig skulle vara tecken på att man är kristen. Och det finns självklart många felaktiga uppfattningar om vad man ska göra och hur man ska bete sig för att vara kristen. Men kort och gott så säger Paulus bara: ni har tron i Herren Jesus, ni har kärlek till alla de heliga. Och detta är bevis på att ni är födda på nytt av Gud och av Guds ande, och att ni har blivit utvalda före jordens grund blev lagd. Som Romarbrevet 8, som sätter ihop alla de här sakerna i samma kedja, i en följd. De som han i förväg känt som sina har han utvalt. De han utvalt har han kallat. De han kallat har han rättfärdigat. De han rättfärdigat har han förhärligat. Allt detta hänger ihop och följer på varandra. Och det är en kedja som inte går att brytas, med länkar som sitter ihop. Och har de den här gudagivna tron och kärleken till alla de heliga, så har de också allt det andra, både före och efter. De har utkorelse, på nytt födelse. Detta har skett i deras liv, och lika sant så kommer de att bli förhärliga det i framtiden. Första Johannes brevet 3:10. Också detta om vad som detta som bevis på att de har den sanna tron och att de är Guds barn. Första Johannes 3:10. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som älskar sin broder. Så om någon inte älskar sin broder så är han inte Guds barn utan djävulens barn. Men här ser Paulus istället att de älskar sina bröder. De har kärlek till alla de heliga, och därför är de Guds barn. De har blivit födda av Gud. De har sann tro, deras tro som de säger sig ha. Och som han hör att de har är en sann tro. För att de älskar, de har kärlek till alla de heliga. Och all tack och all ära för detta går till Gud. Och han tackar Gud för dem i vers 16 och vidare. Och ber att Gud ska handla mer i dem. Den här kärleken från Gud är visad i att Gud också visat kärlek. Inte att han bara har tagit en bit kärlek i sig själv och gett till dem bara så där, utan han har aktivt i handling visat kärlek till dem och handlat i kärlek till dem. Det är kärleken från Gud i Kristus. Första Johannesbrevet igen, 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är vi också skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Här började Gud, gav sitt liv för oss. Jesus gav sitt liv för oss. Och på det här sättet har vi lärt känna kärleken. Och på det här sättet, så när vi har fått denna kärleken av Gud, så har vi lärt känna, lärt oss vad kärlek är. Och vad vi också är skyldiga att göra. Hur vi ska älska våra bröder. Att ge våra liv för dem. Igen skriver Johannes, 1 Johannes 4:9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Det är den här kärleken som kommer från Gud, genom att Gud själv har visat kärlek. Han har inte bara sagt till oss att vi ska älska varandra, utan han har själv visat, gått före, föregått med exempel och älskat oss på det sättet att han sände sin son Jesus Kristus för att dö för oss medan vi ännu var syndare. På detta sätt har Gud bevisat sin kärlek till oss, att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det här är en stark kärlek, om vi förstår den, om vi kan ta den till oss. En stark självutgivande kärlek, inte bara för älskvärda personer eller duktiga personer. Knappast skulle någon gå i döden för den som är ond. Knappast skulle någon gå i döden för ens en god vän. Men Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Vi var inga goda människor. Vi var inga fantastiskt trevliga personer som Gud tyckte det var trevligt att ha på sitt kalas, trevligt att ha i sin skapelse, eller ens trevligt att ha på avstånd. Jag brukar tänka mig det som så att, tänk om du skulle gå till, jag vet inte om ni är så jättebekanta med det, men om man går till en sån här kompost och öppnar den, så ser man att det är massa maskar som kravlar omkring i komposten för att det ska bli till jord, det som man har lagt här i komposten. Även om det låter som en dum liknelse, så tror jag inte att det ens heller det kommer i närheten av vad en syndare är i Guds ögon. Synden som är så förhatlig, så rakt emot vad Gud är, raka motsatsen till vad Gud är. Gud är helighet, ljus, kärlek, godhet, men vi människor är synd, vi är hat, vi är onda. Världen är full av ondska och krig och förstörelse och hat mot varandra. Och att ändå Gud visar kärlek och har kärlek till sådana förhatliga individer som dig och mig. Att han bevisade denna kärlek, att han gav sin egen dyrbara son för att dö, för att rädda dessa syndare, dessa hans fiender, och frälsa dem och ge dem en massa saker vi inte ens kan tänka oss. Evigt liv, gator av guld, evig gemenskap med honom själv. Jag funderar själv på nu på min egen son. Skulle jag ge ut min egen son för att frälsa en fiende? Skulle jag låta min son gå iväg och offras för en fiende? Nej, knappast. Men detta gjorde Gud för dig och mig, som var hans fiender, som syndade emot honom, som gjorde uppror mot honom ständigt. Det här är en stark kärlek som Gud visar till oss. Och så är också vi skyldiga att älska varandra som kristna. Vi är inte alls fiender till varandra i församlingen. Vi ska inte vara det i alla fall. Hoppas inte vi är det. Borde vi inte då så mycket mer, när Gud har älskat oss på det sättet, älska varandra, älska de heliga, när Gud älskade syndare och frälste dem? Så Paulus säger längre fram i Efesierbrevet 5:2, för att gå tillbaka till Efesierbrevet och inte bara hämta paralleller från Johannes och Romarbrevet och andra brev, utan Efesierbrevet 5:2. Här uppmanar han dem, han är i sin del av uppmaningar, och hänvisar igen till Kristus. Så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Och längre fram kommer vi förstås att få spendera tid att lägga ut alla de här orden också, men Jesus dog som ett offer åt Gud. Ett väldoftande offer åt Gud. Det var de här brännoffren som var i Gamla testamentet. De skulle ta lammet eller bocken för människornas synd, eller tjuren kanske det var till och med. Synden, eller prästen skulle lägga handen på djuret, överföra sin synd och folkets synder symboliskt. Och det här djuret skulle in i elden och brännas upp och offras. Och röken skulle stiga upp som en väldoftande, ett väldoftande offer för Gud. Skulle lukta gott för honom. Det skulle blidka hans vrede. På samma sätt skedde det med Kristus. Det som de här offren i Gamla testamentet bara var förebilder av, det gjorde Kristus, Jesus, verkligen. Han var det offret, den offergåvan, det väldoftande offret. Där på korset, när han tog på sig inte smärtor från romare eller människor först och främst, utan Guds egen heliga vrede som var över oss alla, för oss, för våran synd. Den vreden tog Jesus Kristus på sig själv och blidkade Guds vrede. Som det också står i Jesaja 53. Det behagade Gud att slå honom. Det blidkade Guds vrede att slå honom. Hans straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Tänk på denna kärlek som Gud visat oss helt. Vi är så oförtjänta så vi inte ens kan tänka oss det. Ändå gjorde Gud detta och sände sin son för oss. För att ta detta straffet i vårt ställe. För att ta upp oss, han, hans barn. Denna kärlek visade han oss. Och denna kärlek är vi skyldiga att visa våra syskon. Så om du och jag, om vi har den här gudagivna tron och kärleken, så kommer den att synas och höras. Det kommer vara som när Paulus säger: jag har hört om er tro och er kärlek. Andra kommer att se den, andra kommer att höra om den, och framförallt Gud kommer att bli ärad. Här i världen tror man inte på Herren Jesus, och man har inte kärlek till varandra eller kristna. Det är hat mellan familjer, släktingar, grannfejder. Länder krigar mot varandra än idag. Hur fredliga vi än tror att vi är. Och man respekterar inte det heliga. Man skändar alla heliga kor och helgedomar man kan komma åt i denna ateistiska tidsålder. Men det är för att de har inte hört om det. De har inte hört om tron. De har inte hört om kärleken. Det är klart att de inte kan älska när de inte vet vad kärlek är. De har inte hört om Guds kärlek i Jesus Kristus. Församlingen är menad att vara världens ljus, säger Jesus. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. I det här mörker som finns i världen och hatet och krigen, så är församlingen världens ljus som ska lysa fram vad Guds kärlek är, så att människor kan se och prisa Gud, komma till tro och omvändelse. Och Jesus, som det står här, är våran Herre. Han är inte våran kompis, våran kompanjon, våran kamrat. Han är våran Herre och han befaller oss att detta, att göra detta, till detta. Han har visat med sitt goda exempel hur vi ska göra. Han befaller oss och lär oss att vi ska tro honom, att vi ska omvända oss till honom och vi ska lyda honom och vandra i helgelse. Älska varandra som kristna. Och detta ska ge ära åt Gud. Ett citat av John Gill. Dessa två fina egenskaper, eller goda egenskaper, tro och kärlek, kan inte skiljas åt. De går alltid tillsammans och ska synas i samma personer. Och där de här egenskaperna är, kan de inte döljas. För de var inte dolda här i Efesierna. Deras tro bekände de öppet och offentligt. Och deras tro talades det om. Inte av dem själva, eller bekändes av dem själva. Öppet och offentligt. Och deras kärlek visade sig i gärningar, såväl som i ord till de heliga. Och därför kommer aposteln att höra om dem, om båda de här sakerna, tron och kärleken. Han hade hört det av andra, för de här sakerna hade spridits ut, det här ryktet spreds ut och talades om vitt och brett. Om du säger att du har tro men inte har kärlek, så är din tro död. Även de onda andarna tror och de bävar. Djävulen tror på Gud mer än, till och med mer än oss. Han har sett Gud med sina egna ögon. Han har varit i Guds närvaro när han var en ängel innan han föll. Han har varit direkt i Guds närvaro och tillbett Gud, det som änglar gör. Även de fallna änglarna brukade göra. Och han har sett Gud och vet att Gud finns. Han tror mycket mer än oss på det sättet att Gud finns. Men det frälser inte honom. Tron måste leda till kärlek. Den sant frälsande gudagivna tron leder också till kärlek. Den förtröstan på Jesus som har insett vad han har gjort för oss, inser också vad vi borde göra för varandra, vad du borde göra för dina syskon. I Herren Jesus. Om du inte alls säger dig vara troende, om du inte är kristen, du är också skyldig att tro på Gud, att omvända dig från din synd. Och det här evangeliet som du hört om vad Gud har gjort i Kristus borde beröra dig också. I att han sände sin son att dö för dig medan du var hans fiende, så att du skulle kunna bli frälst. Luftet står öppet för dig, att om du ångrar dig, din synd, förtröstar på Jesus, så kommer du att bli räddad och ha evigt liv. Varje människa är skyldig att tro och att älska. Men det har vi inte gjort. Vi har vänt Gud ryggen i otro. Vi har hatat våra nästa. Vi har brutit Guds lag. Men Gud, och det här är en så djup, mörk sanning att säga i förbifarten, men Gud, trots allt det här mörker, det här att vi har förkastat vår skapare, inte följt honom och gjort vad han vill och sagt, trots detta så har han handlat i kärlek till syndare genom att sända sin egen son att dö på korset i deras ställe, så att alla som ångrar sig, vänder om och tror på honom kan bli frälst och kommer att bli frälst om det sker med en sann tro. Och på det sättet som Gud har älskat oss, så är också du och jag skyldiga att älska varandra och alla människor, och särskilt alla de heliga och högst av allt Gud själv. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och tackar dig för ditt ord och för din trofasthet och för de här sanningarna som vi läser om, som vi bara kan få ut av en kort vers till synes, men som innehåller alla de djupa sanningarna som vi behöver höra om och om igen. Evangeliet blir aldrig för gammalt för oss. Det är ständigt det som ska driva oss vidare. Driva oss till tro, från tro till tro. Till starkare engagemang för att älska varandra som kristna. Inte för att vi ska förtjäna våran frälsning genom goda gärningar, utan för att du redan har visat och frälst oss och visat den kärleken. Så hur kan vi då inte också älska på samma sätt, Gud? Vi bekänner att vi är långt ifrån den kärleken som du har satt exempel på. Vi är fjärran. Vi är så långt ifrån det, Herre Gud. Vi ber att du använder ditt ord här. Fortsätt verka i oss. Hjälp oss om vårt hjärta har svalnat, så tänd det på nytt igen och låt oss påminnas igen om de här sanningarna, om hur du har älskat, så att också vi är skyldiga att älska. Ge oss, Herre, den här kärleken kommer ifrån dig. Gud, ge oss mer av denna kärlek och ge oss mer av denna tro. Gud, om någon här tvivlar, så ge du tro, Herre. Stärk oss både i tron och kärleken. Vi ber allt detta för att du ska bli ärad, för att ryktet om, inte om oss, utan om dig och om din kärlek i evangeliet ska gå ut och överflöda till din ära. Genom Jesus Kristus. Amen.